God förmiddag allesammans. Fint att få dela Guds ord den här söndagen. Jag hörs bra, va? Annars har ju min son har ju den unika möjligheten att skruva ner sin pappa idag. Det är första gången, tror jag. Men ja, vi får se hur det går. Förra söndagen så avslutade Torulf en predikoserie utifrån Esters bok. En fascinerande bok i Gamla testamentet. Men som också väcker en del svåra frågor om våld och om krig. Både i Bibeln och i vår tid. Och Torulf lyfte det här ämnet som någonting som vi skulle behöva mer reflektion kring i vår tid, med tanke på allt som händer i världen. Och när jag satt här då förra veckan och ändå inte hade bestämt ett ämne för den här söndagen, så nappade jag på det där. Tänkte, ja men det kan vi väl göra någonting av. Så jag vill adressera det lite ytterligare idag då, det temat som Torulf föreslog. Det är ju så att vi lever i en våldsam och orolig tid. Det har ju alltid funnits krig och konflikter, naturligtvis. Men med Rysslands krig i Ukraina, att Trump hotar att invadera Grönland med våld, att Iran använder gängkriminella i Sverige. Om vi bara tar några sådana exempel, så känner vi att det här med våldet har liksom kommit närmare. För ett år sedan så sa vår statsminister i Sverige att vi har inte krig, men vi lever inte heller i fred i Sverige. Så det är en skakig tid vi lever i. Och det finns all anledning, tänker jag, att reflektera över vad är det att vara en efterföljare till Jesus i en sån här tid. Under sommaren här så har jag läst en del i den här boken som handlar precis om det. Den heter Att följa fredsfursten, med undertiteln Om fred och efterföljelse av Kristus i en konfliktfylld värld. Och det är en arbetsgrupp i Evangeliska Frikyrkan, ett av våra samfund, som har arbetat fram den här skriften och som har jobbat med det under en tid. Och den släpptes i samband med EFKs kongress här i våras. Och jag kan verkligen rekommendera den. Det är ett utmärkt material som adresserar precis de här frågorna som Torulf efterfrågade förra söndagen också. Så den finns här ute i bokhyllan normalt sett. Nu såg jag att den var utlånad. Den här är min egen, men den kommer väl tillbaka, den som ska finnas där. Så rekommenderas både för läsning och för samtal. Det är ju så att Bibelns budskap, Bibelns berättelse, kan förstås genom olika linser, om man så säger. Vi kan förklara samma evangelium med lite olika utgångspunkter. Och för egen del så har evangeliet allt mer kommit att förknippas med just fred. Under de senaste par åren så är det som att det har blivit allt tydligare för mig hur mycket Jesus och apostlarnas undervisning som handlar om just det här med fred och försoning. Jag skulle vilja inleda, inte med en enskild bibeltext egentligen, utan med ett bibliskt begrepp, nämligen det hebreiska ordet shalom. Shalom. Och med det ordet som utgångspunkt så skulle man egentligen kunna berätta hela den bibliska historien, berättelsen. Shalom, i våra biblar, i våra svenska översättningar, så översätts det oftast med fred eller frid. Men egentligen så är det ett mycket rikare begrepp än att det ska fångas in i de där två svenska orden. När vi talar om fred i dagligt tal, så menar vi ju ofta frånvaro av konflikt. Men det hebreiska ordet shalom och även det grekiska ordet eirene, som finns i Nya testamentet då, det är sån här, det är bredare än bara frånvaro av konflikt. Shalom skulle kunna översättas med helhet eller fullhet, harmoni, fullständigt välstånd. Så. När Josef till exempel i första Mosebok får i uppgift att gå och se efter sina bröder ute på fältet, så står det att han ska gå och se efter sina bröders shalom. Och när shalom används som ett verb, alltså när man skapar shalom, då handlar det i regel om att upprätta och reparera sånt som är trasigt i tillvaron, i relationer eller på annat sätt. I andra Mosebok finns till exempel en lag som säger att om du har grävt en brunn och inte täckt över den ordentligt och din grannes oxe går och trillar ner där i och dör, så ska du göra shalom mot din granne genom att betala vad den där oxen var värd. Alltså du återställer, reparerar, du gör helt det som blir trasigt. Och Bibelns berättelse skulle kunna beskrivas som en rörelse från ett ursprungligt shalom på väg mot ett framtida shalom, ett framtida tillstånd. Det ursprungliga, den ursprungliga skapelsetillvaron, är ju en tillvaro där människan lever i harmoni med Gud och med varandra och i relation till skapelsen. Det var en fredens tillvaro. Och skapelsen var ett resultat av Guds generösa gåva. Kanske tar vi det här med att det var en fredens tillvaro som något självklart, men man kan jämföra med andra skapelseberättelser från Främre Orienten för att se att okej, det var inte nödvändigt att förstå skapelsen på det här sättet. Det babyloniska skapelseeposet Enuma Elish skildrar till exempel världens skapelse som ett resultat av en kamp. En kamp mot kaoset som behövde tämjas. Och då liksom besegras kaoset med våld. I första Mosebok kapitel 1, där finns, ja, det finns stormiga hav, det finns stora havsdjur. Men det där är inte fiender till Gud. Det där är bara liksom delar Guds goda skapelse. Så vårt ursprung är liksom en tillvaro av fred och harmoni. Det börjar inte i kamp. Och vårt slutmål är också en tillvaro av fullständig shalom. När Johannes får se visionen av en ny himmel och en ny jord i Uppenbarelseboken, så läser vi att havet finns inte mer. Havet i betydelsen kaoset. Det ska inte finnas mer och inte heller någon förbannelse. Döden är besegrad. Fiendskapen finns inte mer. Vi är återigen i ett tillstånd av shalom. Och en tillvaro där hoten och splittringen och våldet har fått ge vika för fredens ordning. Men idag då så lever vi liksom mitt emellan de där tillstånden. Mitt emellan det ursprungliga shalom och det kommande. Vi lever i våldets verklighet. Och i syndafallsberättelsen så introduceras denna verklighet med ordet fiendskap. I kontrast till den fredliga ursprunget så uppstår fiendskap mellan människor, mellan människa och skapelse och mellan människa och Gud. Och människan söker sin egen ordning istället för Guds ordning. Istället för Guds shalom så får hon skörda fiendskap och elände och död. Så våldet är liksom en symptom på en trasig värld. I denna trasiga värld så kommer människor dra ut i krig, söka sitt eget bästa snarare än sin nästas. När vi läser i Gamla testamentet, precis som Torulf pekade ut för oss här under de tidigare söndagarna, så exponeras vi för våldets logik väldigt tydligt. Den här djupdykningen i våldet i GT, den ska vi spara. Den kommer inte idag. Jag tittar på Torulf här. Det är spännande när man får ge önske. Ni kan alla känna att ni kan ge önsketeman. Så här. Det är inte bara Torulfs privilegie. Men djupdykningen i våldet i GT tar vi en annan gång. Men jag tror att det är viktigt att se det där våldet i ljuset av den här större berättelsen. I ljuset av berättelsen från Shalom till Shalom. Och våldet däremellan är liksom en konsekvens av att människan har lämnat Guds goda ordning. Ta till exempel det här med att Israel ber om en kung. I första Samuelsboken 8 har vi det. Att folket vill ha en kung så att de blir precis som alla andra folk. Vad är Guds svar då? Han tycker det är en dålig idé. Ni har redan en kung, ni har mig. Jag är eran kung, säger Gud. Men om de nu ska ha en mänsklig kung så ska de väl få det. Men då ska de få veta vad det kommer innebära. Vad kommer det innebära? Jo, att kungen tar era söner och gör dem till soldater och drar ut i krig. Alltså de får veta att det här kommer bara innebära mer våld, mer död. Folket får som de vill och konsekvenserna läser vi i den fortsatta berättelsen. Mitt i GTs våldsamma berättelser så finns ju ändå gång på gång löftet om det kommande fredsriket. Det kommer från profeterna. Lyssna till exempel till orden från Jesaja kapitel 2, vers 2 och framåt. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast. Högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit, folk i mängd ska komma. Och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma bland folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Mitt i våldets verklighet så får Guds folk aldrig liksom tappa den här visionen, förlora visionen om fredsriket. För det är dit vi är på väg. Så Jesaja liksom påminner folket, normalisera inte det här våldet som om det skulle vara för evigt. En dag ska våldets vapen bli till trädgårdsredskap. Det är dit vi är på väg. Glöm inte det. Och jag tänker att det där är viktigt också för oss i den här tiden, att inte förlora en längtan efter fred, efter shalom. En del säger det är naivt. Det är allt annat än naivt. Det är dit vi är på väg. Det är vad Gud har tänkt för oss. Några kapitel senare i Jesaja 9 kommer mer detaljer om hur det här fredsriket ska nås. Vi får veta att det är folk som vandrar i mörker, som lever i fiendskapens och dödens verklighet, de ska få se ett stort ljus. För Gud ska sända sin son, fredsfursten. Ordagrant shalomfursten eller shalomprinsen. Och det står att han ska komma med en evig shalom, ett fredsrike utan ände. Och så kommer Jesus sen, några hundra år senare. Och han säger, nu är Guds rike här. Han framträder och väcker förhoppningar om att Guds folk nu äntligen ska nå sin befrielse från ockupationsmakten Rom och att Guds messias ska regera som kung i sitt rike. Och Jesus bekräftar ju på många sätt människors förväntningar. Genom sina mirakler, genom sitt sätt att tala om sin egen auktoritet, så antyds mer eller mindre öppet att han är den de väntat på. Och samtidigt så är han ju så radikalt annorlunda än den messias de förväntat sig. Inte minst visade sig i Jesu inställning till våldet. Mot den gängse bilden av messias som en krigisk befrielsekämpe som krossar sina motståndare, så talar Jesus om en annan väg. Om att älska sina fiender och inte ge igen när ni utsätts för våld. Och det där är ju inte bara tomma ord, utan det är ju också den väg som han själv demonstrerar, som han själv går. När han blir gripen och förhörd, Jesus, så säger han: tror du inte att om jag bad min fader så skulle han sända 12 legioner änglar till min hjälp? Alltså, Jesus skulle kunna samla en armé av både människor och änglar om han ville det. Men Jesus avstår från möjligheten till våld och utlämnar istället sig själv i fiendens händer. Och när Jesus hänger på korset så ser det ut som att våldet och fiendskapen återigen har segrat i den här världen. Och inget kunde vara mer fel. För korset är inget nederlag, utan det är platsen där Gud segrar. Amen. Korset är Jesu tron. Även om det här plakatet som Pilatus hänger upp ovanför korset är menat ironiskt, så är det inte desto mindre sant. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Jesus är kung. Och korset är en seger. Och när Jesus sen uppstår, så är det en bekräftelse på att det här riket som han förkunnat, Guds fredliga rike som du och jag är inbjudna till, det är något mer än en utopi eller ett ouppnåeligt ideal. Det är på riktigt. Även om fredsriket väntar på sin fullbordan, så har det brutit in i historien genom Jesus. Och vi är kallade att redan nu verka för och vittna om detta rike som kommer. Det är så lätt, tänker jag, när vi ser nyheter från konfliktzoner, att dras med i det rådande sättet att tänka. Att se lösningen enbart utifrån våldets logik. Att vi tänker att fienden måste tillintetgöras för att freden ska bli möjlig. Det är naturligt att vi dras med i det. Jag tror att Bibeln kallar till sinnets förnyelse på det området. Vad händer om vi istället ser på världen enligt korsets logik? Vilka lösningar vågar vi tro på då? Vad vågar vi be om? Om det är sant att fredsfursten sitter på tronen, vad vågar vi tro då? Ett av de allra starkaste orden som Jesus säger på det här området, det är ju i saligprisningarna. Matteus 5, vers 9. Saliga de som skapar fred, de ska kallas Guds barn. I Bibel 2000 står det: saliga de som håller fred. Som om det mest handlar om någonting passivt, att vi ska försöka undvika konflikt. Men ordet Jesus använder står i aktiv form. Det handlar om att skapa. Det översätts bäst med skapa fred. Jag är ganska övertygad om att den kommande bibelöversättningen kommer gå på den linjen. Blessed are the peacemakers, som det står i i flera engelska översättningar. Det handlar om att vara engagerade för freden. Varför då? Jo, för att Gud är det. Och om vi verkar för fred så liknar vi vår himmelske far. Det är vad Jesus säger. Låt mig så här mot slutet ge något exempel på hur det där kan se ut rent konkret. Om vi lyssnar till människor som finns på missionsfältet på olika håll, så skulle vi kunna få höra ganska många berättelser om att ett arbete som missionär är också att vara engagerad för fred. Så ser det ut på många håll. Det är både för att det är ett uttryck för vad evangeliet är, men också för att fred liksom skapar en god förutsättning för människor att ta emot Jesus. Och leva som öppet kristna, så att säga. I regionen Oromo i Etiopien så arbetar PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, sedan några år med att tillsammans med lokala aktörer jobba för en långsiktig fred. Och det här i en konflikt som har pågått i 150 år, så det är en rejäl utmaning. Tidningen Dagen skrev om det här för några veckor sedan. Vi kan få fram någon bild kanske från detta. Det här är från den artikeln som var för några veckor sedan. Och faktum är att man faktiskt i den här 150-åriga konflikten då börjar skönja resultat av sitt fredsarbete. Han som är till höger på bilden där heter Johannes Haile Mariam, och han är programansvarig för Etiopien på PMU. Jag mötte honom i ett digitalt möte på PMUs kontor i höstas tillsammans med Nema och Bibel Omvärld när vi var där. Och han brann. Han var salig för att han var en fredsskapare. Han säger så här i den här artikeln som Dagen publicerar. Bara för några år sedan saknade man känslan av att känna sig säker här. Men nu börjar det förändras. Det har skett massor med framsteg. En del marknadsplatser har varit stängda, men de har öppnat igen. Det finns förtroende mellan människor. Och lite senare säger han, konflikten mellan muslimer och kristna i det här området håller på att förvandlas till en mer fredlig samexistens. Religiösa ledare har börjat initiera olika sorters dialog för att bygga fred. De tar upp konflikter till gemensam diskussion och når konsensus. Vad är detta? Jo, det är en gnutta shalom i en konfliktfylld värld. Det är en föraning om ett tillstånd i fullständig harmoni som Gud en dag ska upprätta. Vi kan inte bygga fredsriket. Det kommer. Men vi kan verka för det, vi kan vittna om det, vi kan peka mot det. Och jag är övertygad om att de här Jesus-troende fredsarbetarna i Etiopien inte bara bygger fred, utan de, med sina liv så pekar de på fredsfursten som de tillhör och den himmelske far som de är barn till. Vi lever ju inte här, utan vi lever ju på distans från de här påtagliga formerna av konflikt. Men Guds shalom är som sagt mer än frånvaro av bara vapen. Du och jag, vi kan verka för Guds shalom i de sammanhang vi finns. Alltså, det kan handla om att tala väl om den som är missförstådd. Att söka lösningar där det råder spänningar och oförsonlighet. Det kan handla om att vänja sin blick vid ett annat sätt att se på den andra. För synen på den andra är ju ofta någonting som ligger till grund för konflikten. Jag har på många sätt bara liksom öppnat upp det här ämnet nu. Men jag vill uppmuntra, precis som Torv sa, det här är är gott att fortsätta reflektera kring, samtala om. Det finns ju massa praktiska frågor. Hur tänker vi kring detta? Hur gör vi det? Och hur kan vi vara trogna Jesus i den här situationen? Det är inte alldeles enkla frågor. Men Bibeln pekar ändå mot någonting som är omissligt och som någonting som ingen annan kanske kommer säga i den här världen. Vi ska snart fira nattvard, då vi påminner oss om att Gud sträcker liksom fredens hand till sin fiende. Han som på korset säger: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Tack vare Jesus så räcks försoningen till oss och vi får leva försonade med Gud. Och på samma sätt får vi också räcka den där försoningen, freden och försoningen, vidare till andra. Vi får söka det bästa för våra nästa. Inte för att känslorna alltid liksom... Vi känner inte alltid varma känslor för vår fiende, och det är inte vad det handlar om att älska. Utan vi gör det för att Gud är sån. Vi väljer det. Saliga de som skapar fred, de ska kallas Guds barn. Amen. Låt oss be. Ja, himmelske far, vi tackar dig för att vi får vända oss till dig. Du är förtrogen med allt det som livet rymmer. Också all den oförsonlighet och orolighet som finns i vår tid och i vår värld. Du är inte främmande för det. Du vet det och du känner det in på din egen kropp, Jesus. Herre, vi ber om kraft att våga gå fredens väg. Att som församling, som enskilda lärjungar, våga gå den väg som du går. Vi ber för dem i din kyrka som arbetar för fred runt om i världen på olika sätt. Som är med och skapar dialog och som upprättar och skapar, reparerar det som är trasigt. Herre, jag ber om kraft för dem. Jag ber också för dem som står i vägen för fred. Jag ber om omvändelse, om ett nytt sinne för den som just nu är ett hinder för fred. Herre, vi ber att ditt rike ska bryta fram ännu mer, att vi ska få se mer av det du gör. Tack för att vi får överlämna oss till dig. Tack för att allt beror på att du har sträckt ut din hand till oss. Låt oss fatta den och gå tillsammans med dig den här dagen. I Jesu namn. Amen.